Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna kära lyssnare till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag är före detta medlem och pastor i Knutbysekten och har nu ett tag drivit Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Vill du presentera dig, Rigmor?
Hej Emma, ja, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm.
Ja, Rigmor. Idag är det jag som har faktiskt önskat ämnet som vi ska prata om. Ska jag berätta hur jag kom fram till det? Eller? Nej, men det var förra veckan så var jag och min man Peter, vi var i Hässleholm. Och därför att Peter var inbjuden till Hovdala slott som ligger strax utanför, där de har någonting som heter Berättarafton.
Berättarafton.
Uh-huh. Väldigt okay. Trevligt faktiskt då i coronatider, även om det har blivit lättare nu, så är man då utomhus och får ta med sig sin egen fika, ha sin egen stol, och sen så ute på liksom stora ytor så får man då ställa upp och sitta, och sen så har man en talare som berättar om något ämne, och ofta då om en bok man har skrivit eller någonting sånt. Så då var Peter inbjuden för att prata om sin bok. Väldigt trevligt. Och då i alla fall, så när vi pratade inför det här med de som hade inbjudit in oss, så berättade de att de hade haft en man som heter Stefan Malmström som också är författare och debuterade 2017 med en thriller som heter Hjärntvättad.
Den tänkte jag läsa, men det har jag faktiskt inte gjort.
Det har du inte gjort? Ja, då har du något att se fram emot kanske då.
Ja.
Men han i alla fall hade skrivit den här boken Hjärntvättad, och den handlade om hans tid i Scientologikyrkan under 70- och 80-talet, och då just i Hässleholm. Och hur ungdomar hade blivit, men många ungdomar hade gått med och blivit meddragna i Scientologirörelsen. Så det fanns liksom, låg nära i bygden där. Och då blev jag så här, vi har faktiskt fått flera lyssnarmail och önskningar om just att vi ska prata om Scientologin. Så jag kände att det kanske är dags för det nu. Så då ringde jag ju dig, Rigmor, där, bara några minuter innan kvällen skulle börja. Och bara ville förbereda dig på att det här kanske vi kan prata om. Och det köpte du. Så nu står vi här, då, eller sitter vi här då.
Det har nog varit på tal och i våran tanke rätt länge,
ja,
hur?
Jo, men så är det, ja.
Så det passar jättebra, tänker jag.
Absolut. Har du någon erfarenhet av Scientologin, om vi ska börja den änden?
Ja, det har jag. Jag har erfarenhet både av medmänniskor som har vänt sig till mig när de har lämnat Scientologin och är i det här tillståndet av förvirring och besvikelse och frustration. Men jag har också varit med om att scientologer har försökt att värva mig och övertala mig. Så jag känner igen den här rörelsen sedan 70-talet i alla fall.
Mm.
Och sen i samband med Knutby-tragedin så var ju några med mig intresserade och kunniga av vad som kan ha drabbat er som var i den här extrema församlingen. Och en av dem var Håkan Järvå som är psykolog och jobbar i Göteborg, Göteborgstrakten. Och så han har själv varit scientolog under mer än 10 år tillsammans med sin dåvarande fru och berättat om detta i sin ett examensarbete tror jag när han tog sin psykologexamen och sen har han skrivit ett par böcker och jag tror att han till och med utbildar kollegor nu som vill jobba med medlemmar i extrema och radikaliserade rörelser.
Ja, just det.
Och du Emma, vad har du haft för kontakt mer än den här berättelsen om en bok som vi kanske ska läsa bägge två?
Ja, precis. Nej, jag har inte så jättemycket kontakt. Alltså man hört talas om Scientologikyrkan har man gjort och sådär. Men faktum var att det är ganska intressant att när jag flyttade till Knutby och gick med i den församlingen som sen utvecklades till en sekt, så då hade vi ett kapell, för det var ju en sån här liten kyrka ute på landet med ett kapell. Men det växte vi ur ganska snart och då tittade vi oss om efter nya större lokaler i lilla Knutby. Och då var det faktiskt så att just Scientologikyrkan hade ett sånt här behandlingshem som drivs av Narconon för missbrukare och behandlingshem. Och de skulle sälja sina lokaler och jag tror lägga ner verksamheten just i Knutby. Så det fanns då när jag flyttade dit faktiskt ett sånt behandlingshem där. Och vi köpte de lokalerna. Och det var ganska så speciellt därför att de där lokalerna, de hade lämnat kvar ganska mycket grejer och sådär. Så bland annat så stod det en sån här apparat som vi kommer att komma in på sen. Sån här som nästan som någon slags lögndetektor eller vad man ska säga. Som man, så det fanns där nere i källarlokalerna. Och sen fanns det ju, hade de ju en bastu. För det var ju som jag förstått en stor del av behandlingen att man skulle basta länge och väl. Och så fanns det så här anteckningsblock hur länge man hade bastat och liksom ett schema över det och sådär. Så att, ja, det var lite intressant.
Mm. Alltså scientologerna har varit inne i missbruksvården, liksom många olika trosamfund har. Jag tänker på Levi Petrus stiftelsen inom pingströrelsen. Och många av de här rörelserna som också har en social ambition.
Mm.
Men ofta har ju de hamnat i någon slags motsatt förhållande eller kontrovers med medicin, psykiatri och så blev det även med Narconon. Narconon hamnade ju i ett vanrykte kan man säga på slutet av 80-talet, början av 90-talet. Så jag tror att vi kunde nog köpa Knutbygård i samband med det. Som jag vet nu är det väl nog bara ett Narconon behandlingshem som är kvar och det ligger just i närheten av Hässleholm i Eslövtrakten tror jag i Skåne.
Jaha, det ser man. Mm. Nej, så mycket mer än så har jag inte haft kontakt med scientologerna. Men Rigmor, jag tänker att vi kan väl börja från början och liksom för när jag har försökt liksom läsa om nu om scientologin så är det ju det är mycket begrepp. Det är ganska mycket liksom att hålla reda på för att förstå vad deras lära går ut på. Det är mycket delar liksom inom organisationen. Ska vi börja från början och prata om grundaren? Eller vad tänker du?
Allt det här kommer ju från att det är en mans skapelse. Det är en man som anser sig ha fått en uppenbarelsekunskap. Och han uppfinner så att säga hjulet eller psykologin eller religionen på nytt genom att han bortser från allt vad människor har kunnat och så ser han sig själv som den stora nyskaparen.
Mm.
Så att han hittar ju på begrepp för det själsliga och beteenden och så som har andra som vi känner till från ett annat sammanhang. Och då blir det just den här, de här egna begreppsvärlden, det bidrar ju till att det blir ett slutet system. Mm. För vi som är utomstående, man får verkligen, jag har tillbringat några dagar här för att sätta mig in i vad det egentligen var, för att man har ganska diffus, man känner bara att scientologerna är aggressiva mot kritik och de ser Hubbards texter som på något sätt heliga och de ska vara hemliga till man har stigit i graderna. För här är ju ingen vanlig religion där alla är välkomna, utan här handlar det om att man ska stiga i graderna och anses mer och mer kvalificerat.
Just det.
Andligt, psykiskt, medvetandemässigt på ett oklart sätt. Så att jag tycker vi kan gå igenom vad hela deras tankevärld handlar om till att börja med.
Verkligen. Är du med på det? Men, absolut, men vi börjar med namnet på den här mannen som startade alltihopa.
Ja, han föddes som den lilla gossen som fick namnet Lafayette Ronald Hubbard. Och han föddes 1911. Och han levde till 1986, så det är ju relativt nutid som han fanns med i bilden.
Mm. I USA.
I USA.
Mm. Just det.
Men den här killen, han var en sån här, precis som vi sa om Rudolf Steiner när vi pratade om antroposofin, så är det här ännu en självlärd, eller mer så kanske, än Steiner till och med. Därför att Ron Hubbard, som han brukar kallas, alltså det finns ett mörkt kapitel i hans samröre med en man som heter Jack Parsons, som var en okkultist som jobbade med rocket science, raketforskning faktiskt. Mm-hmm. Men jag tänker, det kan vi spara, de här mystifika, vi kan komma in på det kanske i ett senare avsnitt. Men jag tänker, vi tar det här enkla, mer överskådliga som hände. I alla fall. Ron, han hade inget läshuvud, det blev ingenting med hans studier, han avslutade utan utbildning och när han var 22 år så gifte han sig och började försörja sig som underhållningsförfattare. Han skrev sådana böcker som man kan köpa i kiosker, du vet, lite westernhistorier, lite skräckhistorier och så science fiction. Med åren, så när han kom upp i 30-årsåldern, så hade han blivit intresserad av sjöfart, navigation, båtar i största allmänhet. Så han var med i en sån klubb, vilket kanske bidrog till att under andra världskriget så blev han värvad till marina underrättelsetjänsten. Han mådde, som många soldater, inte bra av kriget, utan han hamnade efteråt på sjukhus, ett militärsjukhus, på grund av psykiska krigsskador. Och där var det han fick sin kallelse. Som han då vill kalla sinnesvetenskap eller science.
Alltså en kallelse, fick han en uppenbarelse eller var det något högre som kallade honom? Har han, eller vad?
Nej, jag tror mitt intryck är att han kom på att han nog var ovanligt smart och han började tänka över mänskligheten och över hur människor, hur vi fungerar psykiskt. Och som många av de här grundarna av en rörelse så utgick han från sig själv.
Mm.
Och tänkte sig att alla är som han, men inte lika smarta, lika medvetna. Så han kände att det här han tänkte ut, det skulle kunna bli till hjälp för hela mänskligheten.
Mm.
Så han är en helt outbildad inom psykologi och inom religion och har inte gått någon vare sig prästutbildning eller psykologi eller läkarutbildning. Men då skrev han en bok där han tänkte att science of the mind, alltså en vetenskap om själva sinnet, själva psyket, det hade han kommit på. Och den boken, det var liksom ett förstadium till den bok han sen har blivit berömd för. Och då var han 37 år när han skrev den första. Och sen skrev han den här som heter Dianetics, Dianetik.
Ja, just det, känner man igen det ordet eller det begreppet. Ja.
Ja.
Är det någon form av terapiform? Eller?
Ja, har jag fattat först rätt var det då? Det.
Ja.
Ja, det kan man ju kalla det för. Men egentligen var det en slags, vad han tyckte, hur vi människor ska förverkliga oss. Och har man då psykiska problem så ska man bli av med dem, men man ska också kunna utvecklas som människa. Och han hade nämligen den här stora uppenbarelsen, och det är att vår existens handlar om överlevnad, att överleva. Och då tänker han sig så här, att allt vi gör som gynnar vår överlevnad, det är bra och det känns bra. Men det som är mot överlevnad, en antiöverlevnad, det är något destruktivt och det ger oss dåligt psykisk tillstånd. Man mår sämre. Så det gällde att, tänkte han, ta bort, träna bort, bli klar över allt det här som var mot vår överlevnad. Det är liksom kärnan i hur den här läran satt igång.
När jag har tittat på, så ett begrepp som jag har fastnat för som de talar om, det är ju det här att man ska bli clear. Alltså ja, men, engelskans clear, klar. Ja. Och när jag läser om det så ja, får jag associationer till vad jag har varit med om med att man ska bli ren och hel och liksom att det ska bli den här fullkomliga människan på något sätt.
Ja. Nu går du lite grann händelserna i förväg.
Sorry.
Nej, det är bra. Det är nämligen det vi är på väg till. För att nu tänkte hon så här, att det här anti, det är det man ska klira sig ifrån. Man ska klira sig ifrån det här, och det kallar han det för, att det som är dåligt i oss, det kallar han för ett reaktivt sinne. Och det reaktiva sinnet, det är liksom präglingar och minnen och negativa känslor. Och det här kallar han för engram.
Mm, det känner engrams. Jag, engrams. Ja.
Jo, allt det här som var mot överlevnaden, som han kallar dåliga präglingar, det kallar han för engram. Och då kan man ju jämföra det med kanske vad Jung kallar komplex, eller vad, ja men, posttraumatisk stresssymptom eller någonting. Och nu skulle han hitta på en metod att man skulle bli av med sina engram. För när man hade blivit klar över vad de här engrammen bestod av, då skulle man kunna ta kontroll över dem, och så skulle man bli mer fri, mer clear. Och där kommer det här clear som du var inne på.
Som jag var inne på, ja precis.
Ja. Ja. Det är de man ska ta bort liksom.
Ja.
Ja, och hur ska man göra det?
Ja.
Jo, då går man, förstår, en kurs. Och den kostar mycket pengar. Men den där kursen, då får man träffa en person som ligger före och har gått de här kurserna. Och lite fler kurser. Och då har man så kallade auditing. Och auditing, det är då man sitter med den här apparaten där auditören är som en rådgivare eller också som en förhörare som ska rota och gräva i vad du kan ha för en gram. Och då ska du sitta och hålla i, alltså lögndetektorer kan jag säga direkt, de är helt värdelösa. Mm. Då ska man mäta blodtryck och då ska man mäta handsvett och då ska man mäta pulsstegring och sådär. Olika tecken på att personen är nervös. Och då tänker man sig liksom att den som ljuger är nervös. Så man utgår från att alla människor är, ja, men är godhjärtade och i grunden fina personer. Och då blir de nervösa när de ljuger. Men tyvärr är det inte så enkelt med oss människor. En del blir inte ett dugg nervösa fast de ljuger. Och många blir ju nervösa bara av att man sitter i ett förhör.
Ja. Men om jag har förstått rätt så är det väl nästan exakt det som den här också går ut på. Att man ska mäta den känslomässiga liksom, kurvan. Ja. När man då blir mer och mer clear så ska man ha, inte vet jag, men hur den ska se ut.
Det kallas för e-mätare, e-meter, den här apparaten du såg. Och jag kan säga att det är en väldigt förenklad form. Det var nog mest att ge den här blivande scientologen som ville, eller den här scientologen som ville stiga i sina, till de högre höjderna av sin mentala kapacitet, att det liksom, man kände det som att nu händer det någonting. Det är väldigt bluff och bågaktigt och självsuggestion och suggestion i hela det här tänkandet faktiskt.
Ja. Och jag tänker också att när jag hör ordet clear och tänker på, när man läser om det så får jag, tycker jag att det låter som en ganska obehaglig idé om att man på något sätt ska nästan utplåna sin personlighet nästan, liksom bli så blank som möjligt för att kunna, jag vet inte om det är så det, men den så uppfattar jag det lite grann som att man, jag tror att det var någon som tog något exempel som jag läste om, att det var som en miniräknare där man trycker på clear så blir det liksom blankt, och det var liksom målet på något sätt.
Ja, men jag kommer ihåg att jag tror det var Helge som berättade för mig att det fanns ett uttryck i Knutby att man, att medlemmarna skulle bli blank, man skulle vara blank som en kastrull. Så det där är nog vad, när ledare försöker att övertyga medlemmar om att ledaren har kommit på något stort, då gäller det att de ska sudda bort allt man spontant känner och vänner och nära kompisar och sådana som man brukar prata med, och så ska man ta bort och göra sig clear. Så jag tror att det är alldeles riktigt. Och här har de ju också i det här scientologispråket, det här insiderspråket, så pratar de om PC, du vet. Pre-clear. Före clear. Man är inte riktigt klar. Då är man en PC, då är man fortfarande en nybörjare.
Ett tidigt stadium liksom utav de här olika nivåerna.
Ja, så hoppas man på att man ska gå vidare i det här. Och det är 8 nivåer. De här 8 nivåerna som jag ska beskriva snart. Mm. Alltså jag tyckte det var jättekonstigt att scientologi har ett kors som ser ut som ett...
Ja, faktiskt. Och att det heter kyrka också.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yo. Att det heter kyrka, det blev, jag tror det blev, han startade ju den här rörelsen i början av 50-talet. Jag tror det var 1954 som det blev en kyrka. Och det är ju konstigt, för att det finns ju ingenting med Jesus och Bibeln och kristendom i det här. Men ändå heter det kyrka. Men jag tror att det kan ha med skattetekniska regler att göra. Att man får en annan, ett annat förhållande till myndigheter. Och...
ja. Vad ska man säga, säger de själva att de är en religion? Mm. Eller vad?
Jag tror det.
Ja.
Och religionsvetarna vill ju kalla dem, de flesta religionsvetare som vi har pratat om många gånger, de gillar ju inte uttrycket sekt.
Nej,
utan de brukar prata om nya religiösa rörelser.
Mm.
Det var ju tyvärr framlidna professor Liselott Frisk och jag, vi hade ju en pågående kontrovers runt detta.
Ja, precis, att det finns olika tankar om
ja,
vad man ska kalla det.
Är man religionsvetare så bryr man sig inte om, man har inget ansvar för medmänniskorna, utan man studerar väl själva läran och vad de gör, och då kan det vara intressant. Och då kan man tydligen, men alltså jag går tillbaka till vad ordet religion betyder. Det betyder ordning.
Mm.
Och religionerna har varit som en slags komplement till lagar, och i länder där man har skriftspråk och lagar och administration och så. Så har religionerna varit som en påminnelse om att den gyllene regeln, man ska inte utsätta varandra för något man inte vill vara med om. Och man ska liksom hålla sig till de 10 budorden eller motsvarande. Medan...
Ja, jag tänker också att det reglerar också, men det här med högtider och begravningar. Precis. Och födelse, dop. Alltså det finns liksom hållpunkter som livet hängs upp och som också ger en ordning faktiskt, när man som är positiv.
Mm. Livet och själva kulturen är ju präglad innerst inne av religionen och de här berättelserna, myterna som man utgår från, eller heliga texterna. Mm. Medan sekterna då skapar oordning. Det blir lidande, det är riskmiljö för barn att växa upp och det är så, ja, men det, så det där brukar religionsvetare och jag hamna på kollektionskurs. Men jag förstår ju dem. De behöver inte tänka på vad som händer med människorna. Utan de utgår från sin vinkel av det mänskliga religiösa livet.
Ja, jag tycker det är viktigt att forska omkring det. Men nu kanske jag fortsätter att gå händelserna i förväg, jag vet inte, men jag har mött ett begrepp som jag tycker är ganska intressant på tal om det här med att man delar, alltså, det känns som att det är alla sådana här grupper som talar om lite, ja men även när vi pratade om Solvik och antroposoferna så delar man upp ju människan i olika delar, och det är ju även scientologerna, och då var det kropp, sinne och sen så titanerna, eller titanen. Ja, som en del. Och det är ju någonting, ett helt annat begrepp för det man kanske i vanligt fall brukar säga, kanske själ eller sådär. Och när jag började läsa mer och mer om det så förstod jag att oj, det här är ju det är här vi kommer in på det här, som jag tycker då science fiction, och det är rymdvarelser och det är andar och det är, vill du liksom, kan du förklara så
vi kan ta det där. För att den gode Hubbard, han kom på liksom att, nej men, han kallar det för exteriorisation. Alltså att människans medvetande eller sinne, det kan ju vara lite skilt ifrån kroppen, tyckte han då. Mm. Och då kom han till det här begreppet som vi kallar själen. Men han vill ju hela tiden återupptäcka hjulet. Så då gick han till det grekiska och så tog han bokstaven täta. Och den ser ut, du vet, som... den ser ut som en nolla eller ett O, och sen så är det som en liten tvärbalk i mitten, det är bokstaven täta, och av det så skapade han begreppet tetan, och den ansåg han kan existera bortom kroppen. Och sen är det intressant, för nu börjar vi känna igen begrepp ifrån andra läror som vi har varit inne på, nämligen att tetanen skulle innehålla element ifrån tidigare liv. Reinkarnation med andra ord.
Just det. Fast det här är inte vad jag har förstått ett mänskligt liv, utan det är någonting annat, eller hur?
Ja, alltså det finns ju den här galna berättelsen om den här onda andemakten och kastas ner i vulkaner, och det var miljoner miljarder år sedan. Men jag tänkte vi lämnar det och håller oss i det här avsnittet lite mer som man möter om man är en scientolog. Därför det här liknar ju väldigt mycket gnosticism plötsligt, det här titanbegreppet där det finns onda element. Därför att om de här titanerna uppstod vid skapelsens begynnelse för miljardertals år sedan, så kom han på, och nu börjar han med sitt science fiction tänkande här, därför att då kom det här själselementet. Och det kunde integrera med rymden, tiden, materian, energin. Och det här, de här begreppen, det kallas MEST, mest. Materia, energy, space och time. Och när det interagerar med de här titanerna, då uppstår den synliga världen. Men då, det här som du är inne på, då fastnar med tiden i det här. Då fastnar titanerna i det här mest. Så att de tappar skaparkraft och så glömmer de vad de egentligen är. Och då hamnar de på jorden. Och jag hoppar över det här med vulkaner och kärnvapen och allt det där. Men när de har hamnat på jorden så är de alltså en slags själar inom människorna. Och alla som inte är scientologer, för det finns som vanligt i sekter ingen annan väg än den här att gå. Mm. Alla vi som inte är scientologer, vi har såna här engram ända från skapelsen. Och det är de här som vi ska ta bort. Så att när man är i början av sin utveckling som scientolog, de första nivåerna, då gäller det att ta bort såna här engram kanske från sin egen familj och sin egen uppväxt.
Okay.
Men sen, förstår du, så blir det en dynamik där man pratar om operating thetan. Alltså tetaner i operativt tillstånd, de är i olika nivåer.
Yeah.
Och de är i 8 nivåer. Och nu kommer jag tillbaka till den här symbolen med korset.
Mm. Men får jag bara skjuta in en fråga då?
Ja.
Menar scientologerna att vi som inte är scientolog, att vi också har en sån här titan,
ja,
liksom som själ, men den är helt liksom sovandes då? Så för att jag ska kunna bli medveten om det så måste jag börja och ta bort de här hindren som då kallas för M-grams. Mm. Och då kan jag också bli medveten om att jag har den här då spirituella varelsen inom mig som har funnits i urminnes tider och som egentligen har massa kunskap om vad som har skett och vad som kommer. För visst är det också så att titanen är odödlig, den går väl bara byter kropp när man dör, som jag har förstått också.
Ja, och där finns ju den här reinkarnationsliknande,
ja, just det var det du sa,
idén.
Ja.
Och så, och då tänker han sig, precis som du säger, att vi andra som inte har genomgått det här, vi är fulla av såna här reaktiva minds, såna här präglingar, så att vi är inte medvetna. Och då är det igen det här, du vet, att du ska ta bort dina känslor, du ska ta bort allt det här. Och det man märker när man pratar med en scientolog, som med andra sektmedlemmar, det är det här hårda, fräcka påståendet, självsäkra, som jag också mötte under 80-90-talet hos Livets ordmedlemmar. Det är som om de inte har hänsyn och samvete, för de är bara tvärsäkra och rullar på.
Mm. Ja, ja, och det kan jag ju känna igen ifrån, ja, men knupetiden, just det att man blir, när man blir så säker på sin sak att man...
Ja.
Ja. Mm.
För sen var det ju så här att på 60-talet så bestämde sig Hubbard för inte längre vara den här formella föreståndaren på i sin scientologkyrka längre, utan han drog sig tillbaka, och då kom den här längtan till havet, till sjön, till båtarna. Mm. Så att då satte han sig och fortsatte sin forskning, och återigen är ju den här en forskare som bara forskar i sina egna fantasier. Han hade ett fartyg som hette Apollo, och där han var ju redan clear, så nu började han utforska post-clear nivå levels, alltså efter att man är clear, hur långt kan man komma då?
Mm.
Men nu kommer jag tillbaka i alla fall till den där korssymbolen. För att det visar sig att den har betydelse. Om du tittar på den där korssymbolen så är den så har den liksom ett litet kors, precis i krysset där så finns det några strålar åt varje håll, åt alla fyra riktningar. Har du sett det?
Ja, jo, men precis, att den liksom skiner. Ja,
så det här ska vara ett 8-uddigt kors, och det ska representera de 8 nivåerna i det här operativa tetanen hos scientologer.
Just det.
Och det betyder att det blir en dynamik mellan dig själv och allt större såna här fält i skapelsen.
Mm.
Så först när man är en nybörjare i scientologin, då tar man bort alla engram som inte har ihop med att jag ska bli en överlevare. Men sen kan man knyta an det här till familjen, och då blir det liksom ett större sammanhang som man har dynamik med. Och sen kommer man till själva folkgruppen, det kan vara en nation eller det kan vara en stam. Och sen kommer man till hela mänskligheten. Och sen börjar man operera med sin tetan i kontakt med hela djurriket. Och sen kommer man, nu är vi uppe på 6:e nivån, då är man med hela universum. Och det är mest materia, energi, space och time. Och sen kommer man, nu är vi nästan framme till 7:e. Då är man i det andliga universumet. Och nummer 8. Då är man i kontakt. Och tetanen är i kontakt med Gud.
Jaha. Så de har ändå Gud som ett begrepp?
Att det finns en Gud. Han har Gud. Alltså Hubbard sa så här, att alla kulturer räknar med ett högsta väsende. Gud. Men han säger ingenting om Gud. Det finns liksom inte någon speciellt lära om det och inga bud.
De tillber inte Gud till exempel och så då, att det är det som...
Nej. Nej. Alltså det är som det gamla vanliga. När ledaren har kommit så högt så att han är i kontakt med Gud, då är man nästan Gud själv. Ja. Då är det liksom en gudomlighet som... Mm. Så att, och det är de här 8 nivåerna som de jobbar med.
Men, ja, nu kanske jag tänker bara när du pratar om de här nivåerna, så tänker jag på att man också, någonting man alltid hör när det gäller scientologin, så är det att det kostar pengar. Att de här kurserna och de här stadierna man ska uppnå kostar väldigt mycket pengar.
Ja, jättemycket pengar. Det är en stor affärsrörelse. Och då kommer vi in på själva organisationen. Att, alltså när man ska försöka förstå vad är Scientologikyrkan, så märker man att det är en blandning mellan affärsrörelser, självhjälpkurser, kyrka kallas det. Och de har såna här avtal, de har säkrat sitt varumärke, de har säkrat sina kurser. Alltså mycket av det här man hör om Scientology, det påminner ju om när vi pratade om Nexium, som också hade det här med kurser, och, eller hur?
Ja, det är väldigt, och självförverkligande.
Ja, och så har de här frontorganisationerna, till exempel, och då har de här konstiga begreppen som låter så bra, till exempel... Kommittén för mänskliga rättigheter, KMR, det låter ju jättebra, en kommitté för mänskliga rättigheter. Men det är Scientology. Och de är emot, de har såna här kampanjer emot läkarvård, alltså psykiatri speciellt. De har haft kampanjer mot antidepressiva mediciner och psykofarmaka. Idag de har också friskolor, och då har det blivit ett problem att den här antipsykiatrin gör att de inte accepterar till exempel att barn, elever i skolan kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller problem som ADHD eller autismspektrum, tvångssyndrom eller... Alltså att man accepterar,
försöker man lösa det inom liksom då... sin rörelse, att man har sina egna metoder för att man ser det som M-grams, förmodligen då, som man ska bli av med istället.
Ja, det kanske de kallar det, antagligen gör de det.
Ja, för när jag läste om det så var det så här, då räknade de upp att M-grams kunde vara psykoser, neuroser, bortträngda minnen, precis. Trauman och så vidare, så att det känns som att allting som man då tycker är avvikande,
alltså talar ju till och med om själv, vad är det de kallar det för, liksom sjukdomar man har ådragit sig själv.
Det fastnade jag faktiskt också vid, just det ordet, att man pratar om att det var liksom att man har utvecklat egenutvecklade sjukdomar och sånt där kallar de det, för jag kommer inte ihåg nu exakt.
Ja, något sånt.
Egenproducerade sjukdomar.
Du ser, och det är också väldigt likt andra sekter, att först så blir man så välkomnad, det här kommer bli fantastiskt, du har en enorm utveckling framför dig, du behöver bara gå den här kursen, du behöver bara gå den här, och sen öppnar sig allt och du kommer att se och du kommer att förstå. Och när det inte blir så, utan man är som man fortsätter att vara det man är, då får man höra att det är ens eget fel och att det här är själv, man har ådragit sig det här själv. Och så kommer den här gamla vanliga pressen, att man inte känner att man lever upp till. Och då måste man betala ännu en kurs för att komma ännu längre och ta bort ännu mer en gram. Och då ska man sitta och bekänna synder och bekänna det ena och det andra för den här auditören då. Den här som har kommit längre och som har den här seansen med.
Nej, jag tänkte bara när vi pratade om den egenproducerade sjukdomen, så var det ett annat begrepp som jag fastnade för, som jag inte förstod riktigt. När de pratade om engrams, så pratade man om det som inspelade traumatiska händelser. Menar man då...
Jag tror det är en felöversättning. Jag tror att de menar inpräglade.
Ja, just det, kanske. För jag tänkte någonstans om det var så att... Ja, men du vet, man tänker på... rymdvarelser och att de har liksom placerat då liksom trauman i människor. Jag vet inte, eftersom att det kan finnas alla möjliga varianter av men det är så kanske inpräglade. Det kanske låter mer... Ja.
Alltså det här som vi pratar om nu, själva läran, den har ju varit jättehemlig. För den ska man ju inte få reda på förrän man kommer högre och högre på de här nivåerna, på kurserna.
Nej, just det.
Så det har ju varit så hemligt. Och sen var det en avhoppare här i Sverige, jag tror att det var runt 2008 eller någonting sånt, som helt enkelt publicerade de här hemliga grejerna. Med hemliga papperna. Och la upp dem på riksdagen. För då hamnade det på något, inom någon slags yttrandefrihetsskydd.
Just det, jag kommer ihåg också.
Ja, du kommer ihåg det?
Ja.
Ja, det satt någon, då satt de där. Liksom avlöste varandra som någon slags jourtjänst i att nu är boken och de här pappren upptagna. För nu sitter jag här och
så ska... Så att ingen annan kan läsa det. Ja.
Nej, det skulle ingen annan. Men sen kom WikiLeaks, Julian Assange, som ledde den organisationen. Och på 2010-talet så la de helt fräckt ut allting på internet. Så idag är det tillgängligt.
Nu, Och då fick de ju upp att hålla det hemligt. Det gick liksom inte längre, eller hur?
Ja, de hotade då. De hotade, vet jag, kommer ihåg den tiden, WikiLeaks. Ja. Och då var de fräcka och bara la ut ännu mer hemligt material. Så att de ville visa att vi lyder inte Miscavige och ledningen i Scientology. Så nu finns det tillgängligt, men det är å andra sidan så krångligt och science fiction, sa du, ja, det här är sådana fantasier, så det är inte mycket av intresse kanske. Men just det här med de här nivåerna, det gör att hela organisationen är hierarkisk.
Ja, det måste ju vara otroligt elitistisk.
Ja. Och då kommer ju han, det är ju hela tiden Hubbards egna intressen och påhitt som har styrt den här läran. Och eftersom han tyckte om båtar, först hade han det här fartyget Apollo, men sen så skaffade han organisationen ett större fartyg som heter Free Winds, de fria vindarnas skepp. Och där samlade han då den här eliten, och den kallas The Flag Service. Det är lite grann som på ett fartyg, liksom man hissar flagg och så. Så de som tillhör The Flag Service Organization i Florida och så vidare, de och ombord på den här Free Winds i Florida, så har de kurser upp till från och med den sjätte till den sjunde nivån. Och det är man nära, då har man kommit långt. Och
ja,
de som får tjänstgöra ombord då på Free Winds-fartyget, de är uppe på sina operationella titaner till det högsta, den åttonde nivån.
Jag tror också jag läste någonstans om att om man inte... eller om man liksom missade vissa saker, så kunde man också ramla ner i nivåerna så att man kunde förlora liksom stadier. Så att det känns som att det är en otroligt presterande religion, eller vad man nu ska kalla, väldigt så.
Och godtycklig. Samtidigt godtycklig, för det här är ju ingenting som går att mäta.
Nej,
att du har kommit till, jag menar,
men i deras värld går det att göra det med de här instrumenten.
Ja, de tycker väl det. Men på den här nivån 8 så har man alltså gjort sig av med en gram som är från årtusenden. Och då har du liksom den perfekt opererande titaner som är i kontakt med Gud. Så då är du som en gud liksom.
Har de något slags mål av att göra de som de tänker en bättre värld, och för att få bort allt sånt här som har liksom på något sätt förorenat världshistorien och universum och allting, för att
Nej, men de tänker väl som Mao Zedong tänkte, att när hela världen består av lydiga kineser så blir det ordning. Och de här tänker när hela världen består av lydiga scientologer, då blir det ordning i tillvaron. De har också någonting som heter, i de här röran, nätverk av organisationer, så har de någonting som de kallar för RTC.
Aha.
The Religions Technology Center. Du ser, religionens teknologiska centrum. Och det är där de hanterar det här med sitt varumärke och de här licenserna till kurser och allt som hör till den här Scientologikyrkan. Och då har de advokater och jurister som sitter och sköter det där.
Ja, ja det ja, finns väldigt mycket. Alltså jag tror att vi börjar närma oss slutet för idag, men vi har ju känns som att vi bara snuddat vid vad det här handlar om, så att vi ska vi sluta här idag och fortsätta nästa vecka, eller är det något mer som vi ska tillägga idag innan vi lägger?
Alltså då tycker jag nästa vecka så ska vi, kan vi ju utgå ganska mycket från Håkan Järvås berättelse, hur det var när han hamnade i onåd och hur det känns när man lämnar en sån organisation och hur det har motiverat honom att jobba med andra slutna radikaliserade rörelser. Och det är ju de vi pratar mycket om i sektpodden också.
Precis. Så,
säger du att tiden är ute för idag så är det väl det.
Ja, precis. Ja, men tack för idag, Rigmor. Jätteintressant samtal. Vi fortsätter nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ja. Och glöm inte Facebook och Instagram och mejla oss gärna på sektpodden@gmail.com. Så ses vi nästa vecka. Tack för idag.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.